Angela!
Hallå där Ellen. Jag känner att det är du som ska rocka loss på något idag.
Ja, men du, jag satt och bläddrade lite i mitt herbarium och så satt jag och jämförde olika algers morfologi från olika platser. Det är ju, som du så väl vet, så är utseendet på en och samma art. Det kan ju variera så enormt mellan olika lokaler beroende på en massa faktorer liksom.
Ja, morfologisk plasticitet tänker du på. Ja, det har vi pratat om tidigare och det är ju väldigt spännande. Jag är ju det här med morfologisk plasticitet. Jag tänker ju också färg, för det gör jag ju in alltid på pigment. Att det blir mörkare grönt när det är mer klorofyll och ljusare grönt när det är mindre klorofyll. Men jag tror att du tänker mer på tjock och tunn och sånt.
Ja, men ofta lång och kort bål, blir det lite en liten rufs-tufs eller blir det långa sladdriga filament, du vet. Allt sånt där. Men även färgen. Du vet när man snorklar på sommaren och så ser det ut som det är citrongula alger alltihopa, för det är mycket ljus.
Just.
Och så är det röda alger istället.
Nej, men det där med färg tycker jag är otroligt spännande. Men form är jag väldigt nyfiken på också. Har du något särskilt att komma med idag?
Ja, idag, jag tänkte både lite på färg och form och så började jag med att fundera på ett fintrådigt rödalgssläkte, nämligen Ceramium.
Och de är så vackra.
Ja, jag hade ju en hel del pressade i herbariet, både olika arter och från olika platser och lite då olika långa bållängder så att säga och lite olika mycket färg beroende på om de har växt djupt eller grunt eller skuggigt.
Alltså min bästa ceramiumgrej det är att hålla upp dem mot ljuset och se dem randiga.
Jag hittade en liten fin beskrivning på Ceramiumsläktet där som lyder som följande. En liten röd alg som blir upp till 30 cm hög, i engelska vatten då skulle jag tillägga, så här har vi kanske 10. Den har en trådformig bål som är oregelbundet och dikotomiskt grenad, med grenar som smalnar av mot, och på engelska heter det pincer-like. Jag säger hovtångsliknande spetsar, för jag vill inte säga tångliknande spetsar, för då tänker vi kanske tång, algen tång.
Hoftång tycker jag låter väldigt bra. Eller kloliknande kan man säga.
Ja, kloliknande spetsar är jättebra. Med kloliknande spetsar. Fästet eller hållfast är en liten konisk skiva som breder ut sig som en tät massa av rizoida filament. Själva bålen är rödbrun till lila i färgen och har ett randigt utseende när den betraktas på nära håll.
Där satt den.
Ja, men jag tyckte det sammanfattade arten bra. Vi brukar ju säga det är den lilla tunna randiga med klospetsar.
Jag älskar ceramium.
Ja, men de är tacksamma och de är lätta att hitta och man kan i alla fall ta dem till släkte.
Precis. Sen har man ju haft lärare genom åren som har tvingat en att snitta dem och räkna och titta på barkceller och allt möjligt som gjorde att man fick huvudvärk.
Ja, det är tur att vi inte är såna, du och jag, när vi undervisar. Vi är bara snälla.
Hämnden är ljuv, sägs det.
Ja, vad är det? Det här råkade jag ut för, så nu får du göra det också.
Yes. Finns det någon typart?
Ja, det finns det. Typarten eller lektotypen av släktet Ceramium, det är Ceramium virgatum med auktor Roth. Och den publicerades så tidigt som 1797.
Wow.
Ja, men gammalt material måste ju ibland förnyas. Och så verkar det ha varit fallet för just den här typarten. Jag tror till och med att den kanske endast är baserad på en teckning, men jag vet inte säkert. Den borde ju finnas i pressad form också. Men i publikationen så är det ju inte ett foto för 1797, så ja, du förstår. Men i slutet av 1900-talet så var det här alggänget, Maggs, Ward, MacGyver, Evans, Ruenes och Stanhope, de var ute på den tyska ön Helgoland och samlade in det som nu då är neotypen, alltså den nya typarten. Neotyporten är Södra hamnen på Helgoland ute i Nordsjön. Den samlades in 7 januari 1999. Lokalen var mycket skyddad och den förekom på, så att säga, pirväggen och växte även epifytiskt på olika alger.
Men gud vad fräckt, jag var på Helgoland, det måste ha varit 2002 tror
jag. Jag vet faktiskt att du var även på Helgoland 2015.
Ja, det var jag.
Ja. För då var även jag där. Det var precis efter min disputation. Dagen efter så åkte jag på konferens på Helgoland. Det blev en lång vecka.
Det var, jag gillar Helgoland, men vad som var, jag har ett väldigt sånt starkt minne därifrån, och det är när jag sitter i ett väldigt litet flygplan och ska flyga därifrån. Och piloten börjar köra i cirklar på startbanan, får vi väl kalla det för. Och det var helt så här, ja, vad håller vi på med nu? Jo, vi skulle skrämma bort fåglarna innan vi skulle lyfta.
Ja, men det är bra. Det måste man göra. Det finns ju mycket fågel där ute. På Madagaskar har man en liten bil som tar bort korna, CB-bilen på flygplatsen, innan ett plan ska landa eller lyfta. Det är den viktigaste bilen. Där vill man alltid se till att den har bensin. Det är jättedumt att landa i en ko.
Ja, underbart. Underbart. Ja, men du, tillbaka då. Vad hade vi mer?
Ja, men ett av de här Helgoland-exemplaren som samlades in, provnummer 496, är betecknat då som epityp. De noterar då att Roths figur från 1797 är baserad på ett exemplar som samlats vid Ekvarden, som jag gissar är någon, låter som en kust, holländsk kustbit. Men eftersom det inte finns något naturligt förekommande fast substrat på den här platsen, så är det troligtvis att Roths material erhölls från drift, alltså hade bara flutit i land. Och då vet man ju faktiskt inte var den har vuxit. Så prover från den nedre tidvattenzonen på närliggande Helgoland, som ju är en klippö, liknar Roths material, illustration. Och därför gjorde man den här uppdateringen då troligtvis, för att man ville vara säker på att den faktiskt växte på platsen och inte bara var ett driftmaterial. Men hann du gå runt någonting på stränderna på Helgoland 2015 där?
Oh ja. Jag var ute och joggade på stränderna varje morgon på riktigt. Sen var jag ju mer intresserad av att se om det fanns några härliga, bruna, finkorniga mjukbottnar med kiselalger.
Du är ju en sjuk människa, och då menar jag inte algen utan joggningen.
Ja, okej då.
Ja, jogga förbi när det finns alger att titta på. Jag och Lena, vi gjorde ju på ett annat sätt, och vi låg och kröp på mage. Vi spenderade nästan varje lunchtimme där. Vi låg på magen över piren och samlade den här fina röda algen Mastocarpus stellatus, som vi inte har i Sverige. Så den ville vi ju ha till herbarierna. Där nere växer en fin salena, och så fick jag åla mig ner. Man vill ju inte drutta ner i vattnet. Och sen så rotade vi runt i all underbar kelp som spolats i land på den lilla sandstranden. Jag fick med mig några fina exemplar till herbariet därifrån. Faktiskt så var jag tvungen att ta med en stor laminaria, just för att det är ju här som Lyning har gjort allt sitt laminariearbete, som finns i den episka boken Seaweeds. Vilken läsning. Jag skulle ju gärna åka tillbaks dit och snorkla mig runt ön i sakta mak och göra en mer komplett insamling, bara för att.
Jag följer med.
Schysst. Men du, åter till Ceramium virgatum, som ju vi pratade om här då. Den här arten växer både epilitiskt, alltså på ett hårt underlag som sten, och epifytiskt, så på andra alger. Den växer ofta på skälkarna och bladen av fucus, av Mastocarpus stellatus som jag precis nämnde, och Laminaria hyperborea. Men den kan också växa på bladen av Zostera marina i subtidalzonen. Den är också tydligen vanlig på Codium fragile, subspecies tomentosoides, när den växer i hällkar som är inom tidvattenzonen.
Nu är det så att jag har ju en annan relation till Ceramium också.
Aha.
Det handlar om kiselalger.
Nej! Tänk att det kunde vara så.
Ceramium har ofta väldigt fina epifytiska kiselalger på sig.
I sin tur. Det är ju det att en epifyt kan i sin tur ha epifyter.
Ja.
Mm. Vi har faktiskt gjort det en gång på kurs, att vi tittade på en röd alg och kollade hur många andra alger vi hittade. Jag tror vi hittade 3 eller 4 olika arter, och sista arten i toppen var en Ceramium tenuicorne. Och då hade vi kollat på den, så hade vi ju hittat kiselalger också.
Det hade ni, definitivt.
Men jag tror 4 eller 5 är nog rekordet.
Mm. Ja, det är fräckt. Åh, yes.
Så roligt.
Men jag gissar ju att det här namnet som du var inne på då, virgatum, har en speciell betydelse på latin, och det tror jag väl att du har slagit upp, eller?
Ja, det kommer från adjektivet för kvistig, lång och smal eller randig, stavliknande. Jag förstår inte riktigt hur det kan eventuellt ha 2 olika betydelser, men det kanske någon som är lite bättre på latin vet.
Det var lite lurigt, du.
Ja. Alltså långsmal kan jag hänga, eller stavliknande är liksom alla i samma sak, men att randig och kvistig kan vara, alltså, ja.
Ja, vi lämnar det.
Vi lämnar det. Men jag sökte på Ceramium, bara som släkte i Algebase, och fick 937 träffar.
Wow!
Woop woop. Så det finns ju en hel del. Men det är ju både arter, det är forma och det är ändringar och synonymer. Och då tänkte jag, vi kanske ska reda ut lite olika botaniska begrepp gällande nomenklatur. Faktiskt bara eftersom botanik och zoologi har ju olika koder för nomenklaturen också. Så att inte folk rör ihop det.
Man kan alltid återkomma till det flera gånger.
För i botanisk nomenklatur så är ju synonym ett vetenskapligt namn som gäller ett taxon som nu går under ett annat vetenskapligt namn. Som exempelvis, Linné beskrev karagenalgen som Fucus lazarus.
Nähä.
Jo. Han beskrev den som flera saker. Jag tror Linné hade 5-6 olika namn på den. Och sen så har det bara rutschat på. Kolla historiken på den så får du se något spännande. Men nu heter den Chondrus crispus. Så Fucus lazarus är ju då en synonym till Chondrus crispus.
Jag suckar.
Du gör det. Jag gillar att kunna spåra en art bakåt i tiden genom att se vilka synonymer den har haft tidigare.
Ja, men det kan jag hålla med om. Det älskar jag också. Men när jag sen då sitter och läser gammal litteratur och inte riktigt har koll på allt det här och så ser man då Fucus lazarus, tänker man, åh vad häftigt, en ny Fucusart typ.
Ja, men jag har funderat på det. Varför så många makroalger kallades för Fucus till en början? För det är ju inte ovanligt. Jag tror att det var som ett samlingsnamn för makroalg. Så innan man hunnit sätta sig ner och verkligen tittade närmare på dem och se att de skilde sig, så att det liksom bara ungefär som något bös som växer i vatten, fast på latin. De har ju både röda och bruna som kallas Fucus på sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Så har du, jag menar, Fusularia hette Fucus, Lumbricalis exempelvis. Han kan ju inte ha trott att det också var Fucus. Utan jag tror att det var att man började samla ihop det och så kallar man det. Och sen började man titta närmre och så liksom glanar man ner. Jag måste gräva ner mig mer i det här, men inte nu. Vi går tillbaka till synonymer i botaniken istället.
Men jag tror att du har något där faktiskt.
Ja, det blir en sen kväll med Algebase och ett glas alkoholfri öl.
Oh ja, I'm in.
Så, botaniken. Viktigt att veta är att till skillnad från synonymer i andra sammanhang, så i taxonomi, för det är det här med i vilket sammanhang använder vi ett ord, det byter lite. I taxonomi så är en synonym inte utbytbar med namnet som den är en synonym för. Du kan alltså inte använda vilket som. Inom taxonomi så är synonymer inte lika utan har olika status. Så för varje taxon med en viss omfattning, position i det taxonomiska systemet och rangordning då, vilken nivå den är på, så anses endast ett vetenskapligt namn vara det korrekta vid varje given tidpunkt. Och det här korrekta namnet ska bestämmas genom att tillämpa den relevanta nomenklaturkoden. En synonym kan alltså inte existera isolerat, den är alltid ett alternativ till ett annat vetenskapligt namn. Så med tanke på att det korrekta namnet på ett taxon beror på den taxonomiska synvinkeln som används, och som då resulterar i en viss omfattning av taxonet, en position och rang, så kan ett namn som är en taxonoms synonym vara en annan taxonoms korrekta namn och vice versa. Nu ser, här kan det liksom bli så här, den här algvetaren tycker det här, den här algvetaren tycker det här. Och för att råda ordning på det här så har vi inom algvärlden kommit överens om att de nu gällande namnen finns på databasen Algebase, som uppdateras allt eftersom ändringar som föreslagits genom vetenskapliga publikationer accepteras för stunden. Så i och med att vi nu har internet och att vi globalt kan liksom enas, så blir det lättare. För innan var det liksom att det var mer lokala klubbars tyck som gällde och sen så krockade. Så det har ju blivit att, men nu har man liksom jämkat ihop allt det här. Men vet du hur det går till när man faktiskt bestämmer att ett nytt namn ska gälla?
Alltså jag kan ju säga att jag är inte helt säker på det, men vad jag vet är att man går tillbaka historiskt, och många gånger så handlar det om att man har hittat ett äldre namn som borde gälla och att det också då sen blir det nya namnet. Men då handlar det om att det ska publiceras vetenskapligt och det vetenskapliga samfundet så att säga ska vara överens om att det här är okej. Så man måste argumentera noga för sin sak för att det ska bli då ett nytt namn om det har funnits ett annat äldre. Men jag kan inte exakt, men det kan vi ju ta reda på.
Jag tänker att jag blir så nyfiken på att höra. Jag ser ju framför mig liksom den Linnean Society in London. När någon står och liksom tycker, jag tycker det här. Och så blir det ett jävla slagsmål och någon slår. Order, order.
Det är sannolikt så. Även om det kanske inte alltid går till fysiskt våld. Så åtminstone verbalt sådant.
Det kan jag tänka mig. Vi har ju någon som vi kanske skulle vilja ge oss på lite verbalt. Men det gör vi inte, för vi är snälla.
Vi är snälla. Men du, jag vet i alla fall att synonymer kan uppstå när samma attack som beskrivs och namnges mer än en gång, oberoende av varandra. Och det kan uppstå när befintliga taxa ändras. Och som är ganska vanligt när två taxa förenas till en art flyttas till ett annat släkte, en sort flyttas till en annan art, eller att det kan även vara hopslagningar. Och alltså både hopslagningar och uppdelningar skulle jag säga. Synonymer uppstår också när nomenklaturkoderna ändras så att äldre namn inte längre är accepterade. Det här är lite jobbigt faktiskt.
Ja, det har vi varit inne på innan, det här med exempelvis då skalbaggen som var namngiven efter en viss österrikare med mustasch exempelvis.
Jo. Sant. Men det finns ju olika typer av synonymer också. Det ska ju uppenbarligen inte vara lätt.
Varför kan det aldrig vara lätt?
I botanisk nomenklatur är en synonym ett namn som inte är korrekt för omfattningen, positionen och rangordningen för taxonet. Säger man taxonet egentligen?
Taxonet tycker jag låter bra.
Ja, vi gör det i alla fall. Positionen och rangordningen för det taxon som anses i den specifika botaniska publikationen. Det är alltid, citat, en synonym till det korrekta vetenskapliga namnet, slut citat. Men vilket namn som är korrekt beror på författarens taxonomiska uppfattning.
Oh, man tycker alltså här.
Det är mycket tyckande.
Wow.
Mm-hmm. Tyck på bara. I botaniken så är de olika typerna av synonymer. Vet du det? Eller?
Ja, jag kommer ihåg. För det finns homotypiska eller nomenklaturala synonymer. Och de har samma typexemplar och samma taxonomiska rangordning. Så om du och jag tittar på samma alg, samma, verkligen samma algbål, och beskriver den olika, så blir den homotypisk synonym. Den behöver inte dela ett epitet eller namn med det korrekta namnet. Det viktigaste är att den delar typen. Så vi kan kalla den för helt olika saker, både artnamn, eller artepitet och släktnamn. Men det viktigaste är att det är samma typ som är beskriven. Då är den homotypisk, alltså lika typ.
Och då vet vi att finns det en homotyp, då lär det ju finnas en heterotyp.
Absolut.
Vad har du att säga där då?
Ja, de heterotypa, det är väl de som kallas för taxonomiska synonymer. Och där har vi det här med, då är det olika typer, som ju namnet säger. Så säg att en botaniker delar upp en art i många, men ganska begränsade arter. Så vi säger att vi tar, ja men rödalgens cerabium där, virgatum, och så delar vi upp den i 5 arter, säger vi. Och namnet på varje sån art måste då ha sin egen typ, annars kan det inte vara en art. Och när den ursprungliga arten anses innefatta alla dessa små arter, nya då, utbrytararter, så är namnen på alla dessa nya arter heterotypiska synonymer för ursprungsarten.
Jag vet inte om det här blir enklare.
Jag vet inte det heller. Man får nästan gå in och titta på det här i Algebase för att man ska liksom kunna hitta exempel där man tycker att man fattar.
Ja. Ja.
För det blir ju så här att när du reducerar ett taxon till en heterotypisk synonym, då sjunker den i synonymi, eller den sjunker som synonym, för då går den liksom ner en klassning i rangordningen. Taxonomer är hårda på det här med rangordning.
Mm, just det. Men kan du sammanfatta det här för mig nu då?
Ja. Om vi säger så här då, en homotypisk synonym är baserad på samma typexemplar och en heterotypisk synonym är ett namn som är baserat på olika typexemplar. Sådana synonymer är taxonomers åsikter snarare än formella nomenklaturregler.
Utmärkt sammanfattning, den kan man ju faktiskt komma ihåg.
Men vi stöter faktiskt på några fler begrepp inom taxonomin. För jag satt där och bläddrade och helt plötsligt så dök namnet basionym upp. I det vetenskapliga namnet på organismen så betyder basionym att det är det ursprungliga namnet som ett nytt namn är baserat på. Författarhänvisningen till det nya namnet bör inkludera författarna till basionymen inom parentes. Där hittar vi oftast att någonting har ett L-punkt inom parentes och sen någonting annat. För Linnaeus beskrev det först och sen är det någon annan. Eller så är det mycket Agard eller Kutzing inom parentes.
Det kan bli långa parenteser här.
Ja, men ibland kan man komma runt det. Även om basionym och protonym ofta används omväxlande eller sådär, så har de lite olika tekniska definitioner. En basionym är den korrekta stavningen av det ursprungliga namnet enligt tillämpliga nomenklaturregler. Medan en protonym är den ursprungliga stavningen av det ursprungliga namnet. Det vill säga att det kan vara fel, men var det så det skrevs så är det så man stavar det. Det är vanligtvis densamma, men det kan i några sällsynta fall skilja sig åt.
Det här var intressant.
Så där ska man vara medveten om. Ja, basionym och protonym. Så kommer man, stöter man på protonym så ska man veta att det är alltså då en... Om man tycker varför är det felstavat, då är det alltså inte att basionymen är felstavad, utan då är det protonymen, att den stavas som den ursprungligen gjorde. Och det, vi har ju lite så här stavningsregler rent språkmässigt som kan ha skiftat mellan åren.
För det är ju basionym jag är bekant med, men jag måste erkänna att protonym, det är första gången jag hör det.
Ja, jag tyckte också det var lite intressant. Proto kommer från prototyp, alltså förstadie, så att det var väl liksom första biten där. Så jag tänkte den kan vara bra att bara ha koll på. Eftersom vi tänker ägna oss lite grann åt taxonomisk grävning kanske här.
Men vad jag vet om basionym, det är ju att det används i botanik bara för de omständigheter där det tidigare namn finns med i då en användbar beskrivning. Och om den internationella nomenklaturkoden för alger, svampar och växter inte kräver en fullständig beskrivning med det nya namnet.
Ja.
Så en basionym måste därför vara legitim. Och sen är det väl så att internationella nomenklaturkoden är mer än bara guidelines. Det är liksom det som gäller, eller?
Ja, det är inte som piratkodexen. Utan det här är... Precis, utan det här... Så tittar vi på basionymer så regleras de av artikel 6.10, 7.3, artikel 41 och några till i koden.
Bara slå upp
för den som är intresserad. Men det är inte actually, it's more of a guideline, utan det är everyone sticks to the code.
Men sen var du inne på det här med författarna, kan du reda ut det?
Ja, när ett aktuellt namn har en basionym så inkluderar ju sig författaren eller författarna till basionymen inom parentes i början av författarcitatet. Så var det latinska namnet, sen kommer en parentes och sen kommer nu gällande auktor. Men om en basionym senare visar sig vara olaglig, alltså inte enligt den basionymlagen då, inte så att polisen kommer, då blir den istället en ersatt synonym. Och det aktuella namnets författarcitat måste då ändras så att basionymförfattarna inte syns.
Och vad har det här med ceramium att göra?
Ja, jag vet inte. Det började liksom bara med ceramium och sen bara rann det iväg helt enkelt. Jag började ju med att jag funderade på om jag hade satt rätt namn på ceramium rubrum som jag hade samlat in på västkusten. Och den är ju vanlig. Och den har ju ändrat några gånger. Och sen bara, jag vet inte riktigt vad som hände. Jag drogs iväg.
Men du, så kan det gå.
Det var så kul att titta på Algae Base.
Ja, men det är ju det. Vi kan ju inte annat än rekommendera den här fantastiska Algae Base.
Nej, jag tycker absolut att våra lyssnare ska gå in och låta sig hänföras över vissa arters enorma synonymrikedom. Och så är det ju ganska skönt att det finns samlat på ett ställe, så slipper man ha det i huvudet i alla fall, tycker jag.
Ja, man ska ju få plats med så mycket annat.
Eller hur?
Kiselalger.
Ja. Nej, men jag brukar gå in där ibland och titta på arter som jag använder liksom mycket dagligdags för att se om de har uppdaterats namnmässigt, så att jag kan också rätta mina egna nycklar exempelvis.
Det är otroligt bra. Duktig flicka.
Mm. Sen kan jag ibland vara lite motsträvig till att använda de nya namnen, men det är ju bara med att man är som man är.
Ja, fortsätt så. Är vi nöjda där?
Du, jag känner att nu har vi nog förvirrat oss in rätt bra här. Och det blev inte så mycket rödel kanske. Men det kan vi spara till en annan gång.
Ja, men det gör vi.
Ha det så fint det.
Tjing tjing.